Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl.
Lena Semestermode Ljungdahl.
Så in i helvete.
Ja, fy fan, det tog inte många minuter du.
Nej, jag har inga som helst problem med att skifta in i semestermode. Jag är lite sämre på tillbaka. Det finns ju de som säger så här: nej, men jag måste typ åka bort en vecka och landa och du vet så här, komma in. Nej. Alltså när jag har tryckt på autosvar på mailen, då är jag i semestermode. Inga som helst problem med det.
Nej, men jag är glad för din skull. Genuint och uppriktigt glad. Jag tycker du förtjänar detta mode.
Ja, det gör jag. Ja. Jag är väldigt bra på det.
Ja, härligt.
Semester it is. Och det är också torsdag. Och det är första torsdagen i våran lilla sommar... vad säger man? Även podden har ju gått in i sommarmode.
Mm, mm.
Och det betyder att vi nu 4 torsdagar i rad kommer att ha... case. Spännande saker som ni kan ligga och lyssna på när ni fnöser runt i hängmattan.
Fnöser,
eller rensar rabatter. Ja. Eller rensar rabatter. Jag vet inte, vad gör folk på sommaren?
Ja, det är väl väldigt...
Åker båt.
Ja, det är mycket... De bilderna har ju börjat ploppa upp nu i medierna. Mycket båtvier, aktervier så att säga. Ut över ett stilla hav. Och så.
Ja. En annan sak som börjar plocka upp, så det känns som att jag nästan är en minirövhatt. Men det är otroligt mycket hud som exponeras nu. Och det är inte det. Sist kom en kille åkande i typ spedos på en sån här voj.
Det är ju ändå... Det har ju ändå något.
Snjakers spedo. Och sen någon form av axelremsväska. Nej, jag vill på riktigt inte se människors hudkostym.
Nej. Om man inte är på en badstrand. Då kan det
inte
ändå
då
vara...
heller helst, men då kan jag ju aktivt undvika att vara
just
där,
det.
Vilket jag gör. Jag ligger på en egen bergsknalle.
Mm.
Men när jag är liksom i det publika rummet, till exempel på ett köpcentrum eller i kollektivtrafiken. Nej, då vill inte jag se din hudkostym. Jag vill inte se någonting norr om knäna eller söder om nyckelbena helst. Om jag får välja.
Ja, jag fattar precis. Jag förstår.
Nåväl. Nu ska vi i alla fall gå in i ett case.
Ja, det var härligt. Och jag tycker det känns så otroligt spännande, för jag kommer ju åka baksäte idag.
Ja.
Jag vet ingenting om vad det är du har grävt fram i arkiven.
Vi delade ju upp oss lite, så den här veckan och nästa vecka blir ett och samma case. Det är som en liten följetong som jag kör. Och sen så de två följande veckorna är din huvudvärk. Och sen går vi på semester från podden i några veckor.
Mm-hmm. Så får vi.
Jo, jag valde ett case. Jag hittade ett case och jag valde det för att det var för mig extra spännande. Det var väldigt många platser som jag är uppväxt vid eller exponeras för hela tiden, för att jag passerar dem till jobb, skola och så vidare. Så att jag ser ju alla de här platserna framför mig, vilket gjorde caset för mig ännu mer intressant. Så jag tog det av rent... egoistiska skäl.
Ja, spännande. Så vi är i Stockholm alltså?
Vi är i Stockholm, vi är på Södermalm. Och det roliga är att en av de mest centrala adresserna i den här berättelsen är på exakt den adressen som jag bodde. Från att jag var 0 till jag var 12. Jag tror att jag har berättat någon gång i podden att knapparna till hissen var så högt upp så jag var tvungen att ha en hisspinne.
Just det.
Vi är där. Nej, alltså. Vi är precis på den fläcken. Ja, det var väldigt roligt. Vi ska ta oss tillbaka till 18 augusti 1901.
Mm-hmm.
Det är tidig morgon på polisstationen på Söder i Stockholm. Och vid den tiden så delade polis och brandstationen, de samsades om kvarteret Rottan. Det är ett kul kvartersnamn.
Verkligen.
Jag har tömt internet och varit i lite olika arkiv och hittat massa härliga bilder. Så jag kommer när det här avsnittet läggs ut pumpa ut alla dessa på Instagram. Till exempel kommer ni nog få se hur kvarteret Rottan såg ut 1901 när polisstationen låg där.
Får man fråga nu när vi ändå får känna historiens vingslag lite? För det här tycker jag är lite spännande. Var det sen blev av de här lokalerna? Förr i tiden var ju till exempel brandstationer var ju ganska pampiga. Alltså det var ju ganska vackra och fina lokaler. Vad har vi, vet du var det ligger där idag?
Jag kan säga, för polisen låg på ena sidan fasaden, eller huskroppen, på Rosenlundsgatan 1. Och brandstationen låg på Krukmakargatan 22. Det är ju, de delar ju på ett kvarter.
Mm.
Och idag ligger polisen i samma hus, fast på andra sidan. Så polisen är kvar på samma ställe. Det är Södermalms polisstation. Ja. Det är i alla fall tidig morgon, och in genom den vackra porten så rusar en rödgråten kvinna. Hon heter Johanna Lovisa Amilon.
Mm.
Och hon gråter och är förtvivlad och vill anmäla sin make som försvunnen.
Mm.
Hon kliver in där och är elegant klädd. Och två konstaplar tog hand om henne på absolut bästa sätt och lyssnade på hennes utsaga. Det var så att maken Herman Amilon hade alltså inte varit hemma i deras gemensamma bostad sen på torsdagen, och det här var ju söndagen.
Mm.
De bodde på Skånegatan 79A. Ny kuriosa.
Mm.
Idag ligger ett café där som heter Gildas. Vi är mitt på Nytorget i centrala Södermalm. Och jag har skrivit många av kapitlerna till vår första bok på Gildas café. Det är roligt.
Verkligen.
Det var där Lovisa och Herman bodde. Hon hade inte hört av honom alls, och det var inte likt honom.
Mm-hmm.
Hon sa så här, ja, Herman kan ju såklart vara ute och slarva ibland, men aldrig på det här viset. Konstaplarna tyckte att Lovisa verkade trovärdig, och dessutom så hade de själva kännedom om den prydliga och skötsamma handlare herr Amilon. Det var en handlare alltså, och de visste vem han var. Och han hade en butik på Nytorgsgatan 31, och det ligger bara runt hörnet från deras bostad.
Okay.
I dagsläget så är det en pizzeria som heter Primo Chow Chow som ligger i den hörnan.
Mm.
Och eftersom hon var så trovärdig och tjusig, stod det.
Mm.
Och eftersom de själva kände herr Amilon som en rekorderlig man, så fick då det här ärendet hög prioritet.
Mm.
Och där vill jag göra min första inbromsning. Hur viktigt tror du att idag det är känslan man får för en anmälare, och hur högt man prioriterar det här? För nu pratar de om att hon var tjusig och att de själva kände honom och sådär. Får det gå till på det sättet?
Nej,
att det är det som avgör?
Det får det ju naturligtvis inte, och jag skulle ju gärna säga att det inte har betydelse. Att man hanterar alla försvinnanden på samma sätt, oberoende av vem som tar emot en anmälan. Men jag vet ju också exempel på där anmälan har varit mer påstridig än andra och fått beslutet att avvakta och se om vederbörande dyker upp och allt det här.
Mm.
Till att man faktiskt tidigare sätter in insatser. Jag tror absolut att man, vare sig man vill det eller inte, man blir påverkad av det man läser in och exponeras för. Och det kanske någonstans också är rimligt, för ibland så kan det ju faktiskt vara så när man anmäler en person som försvunnen, att det beskrivs att det här är en person som brukar ibland försvinna. Men just nu har han varit borta lite längre än annars. Ja, men då kanske det är läge liksom att avvakta och inte slå på stora trumman direkt. Kontra om det är ett barn eller en gammal person. Eller... Så att det är klart, man behöver ju prioritera även bland de här anmälningarna. Men visst påverkas man, det tror jag.
Ja, man ska nog inte glömma att inom det polisiära operativa arbetet så görs det väldigt många bedömningar varje dag.
Ja.
Ska vi åka hit eller dit? Ska vi stoppa bilen eller inte? Ska vi släppa personen eller inte? Ska en person vara misstänkt? Det är mycket bedömningar. I det här fallet tror jag att det vägde som tyngst att de själva visste vem handlaren var och att det var en skötsam person som inte brukar försvinna.
Mm.
Alltså det har att göra med att bedöma hur avvikande det är från normalläget.
Ja.
Nåväl, Lovisa hade gjort en hel del saker själv. Hon hade redan letat hos varenda människa som hon skulle kunna tänka sig att hennes make kunde hålla till hos. Det visar sig då i hennes eget eftersökningsarbete att Herman på torsdagen hade observerats med en gammal skolkamrat.
Mm.
Och det var den 31-åriga sjömannen Fredrik Gustav Emanuel Hansén.
Mm.
Han var omskriven både som fylltratt och pratkvarn. Roliga epitet.
Ja, verkligen.
Han var också ganska illa omtyckt av de flesta, förutom den väldigt snälla handlaren Herman Amelon, som ofta förbarmar sig över sin gamla suput till kamrat när han kom i land till Stockholm.
Mm.
Då var ju då han oftast snustorr i halsen och fattig som en kyrkrotta. Mm. Och nu var då ryktet att den här sjömannen nyss var landstigen och hade alltså setts tillsammans med Herman. Mm. Sagt och gjort så hade Lovisa därför åkt hem till Gustav. Han får tilltal som Gustav, han har så många.
Mm.
På torsdagskvällen. Gustav bodde på Danviksklippan. Mm. Nu är vi ju där jag bodde. Jag bodde på Hästholmsvägen 16. Vid den här tiden så var ju det inte ett bostadsområde, utan det var riktiga bondvischan. Det var ju utanför tullen, kan man säga. Och han bodde där tillsammans med en gammal änka, fru Carolina Johansson, och två stycken väldigt bitska Sankt Bernards hundar.
Men vänta, hittade... han bodde där med en gammal änka, alltså inte som liksom han hade ingen kärleksrelation med henne, utan nej, de bara delade
lya. Jag tror att han bodde på hårdsoffan i ladan, kan man tänka, med sina hundar.
Mm. Mm.
Jag hittade ett roligt citat om de här Sankt Bernards hundarna.
Mm-hmm.
I sitt slag ett ädelt djur och god vakthund vars uppgift syntes vara att skydda Hansens förhyrda hus samt var där i förvarades. Ja, och det var inte så mycket av hus där, utan det var en lada uppe på en hög bergsknalle. Därifrån kan jag säga, man ser ju skärgården därifrån.
Ja,
det är en ganska hög, det är högt, och man ser både åt kanalen som skiljer Södermalmssidan med Hammarby sjöstad, men man ser också ut mot Stockholms skärgårds inlopp. Det är ett väldigt fint ställe.
Verkligen.
På andra våningen fanns det två rum och som de använde som bostad på den här ladan. Och Gustav hade flyttat in bara en månad tidigare efter att ha haft ett väldigt äventyrligt liv ute på de stora haven. Lovisa berättade i alla fall för polisen att Gustav Hansén hade blivit otroligt förvånad över att hon kom dit. Och han hade minsann klargjort för henne att han hade varit med hennes man, Herman.
Mm.
Men de hade faktiskt skilts åt redan på eftermiddagen. Då de hade gjort gjort sällskap vid en krog på Mälartorget, in i Gamla stan.
Mm.
Där hade de supit redigt tillsammans och därefter hade Hansén inte sett honom alls.
Mm. Mm.
Och här, sett till polisutredningar, det är alltid intressant med den personen som sist var i kontakt med den man eftersöker.
Såklart.
Det är ju en viktig person, den är inte automatiskt misstänkt, men det är ju en viktig person alltifrån vad hade personen på sig när du sist såg den? Åt ni någonting? Har personen betalat med några medel? Mm. Hur verkade personen må fysiskt, psykiskt?
Mm.
Det är jättemycket frågor som man som polis gärna ställer till den som såg en person sist.
Ja, men så är det ju. Och en fördel i just det här specifika caset, det är ju att det uppges att de har varit på en krog, och det innebär ju att de inte ensam har träffats.
Nej.
Så det skulle man ju se som faktiskt en stor fördel, att det kan finnas fler iakttagelser
vid
den sista kända tidpunkten då han i vart fall var vid liv, om man nu misstänker att han inte längre är det.
Och 1901 hade de inte så himla mycket kameror, men det man hade gjort idag var att man hade åkt till den här krogen, hört sig av med folk som jobbade den kvällen och kollat om de har kameror eller betalningsslippar eller någonting som liksom kan lägga pusslet. Men i det här fallet så nöjde man sig att prata med dem som var där.
Ja, vilket spännande. Super. Jag ser väldigt mycket fram mot att få ta del av fortsättningen. Men först måste vi gå på en liten paus. Välkomna tillbaka. Vi lyssnar till krimpoddarnas krimpodd och Lena som berättar om caset med den försvunne herr Amilon. Och före pausen så befann vi oss på en krog i Gamla stan. Vad händer sen?
Ja, men de pratade med personalen där. Men framförallt så tänkte ju de att efter Lovisas utsaga om det hon har gjort och det den här Gustav Hansén sa, så blev ju de väldigt nyfikna. Så att de åker och hämtar honom. Och nu har jag inte stenkoll på hur rättegångsbalken användes 1901, men i dagsläget så finns det ju absolut lagstöd för det här, och det är ju 23 kapitlet 6 paragraf i rättegångsbalken som heter hämtning till förhör. Och den säger att man får hålla förhör med varje person som kan antas lämna någon upplysning som är av betydelse för en utredning.
Får jag fråga, är det här något man kan motsätta sig eller?
Nej. Det kan man inte göra.
Nej.
Du kan både bli hämtad till förhör och du kan bli medtagen till förhör. Man kan få allt från ett brev i brevlådan. Men om man av någon anledning tror att den inte kommer hörsamma, så kan man också åka och hämta en person. Så att, nej, det kan man inte göra. Och det betyder inte att man behöver vara misstänkt för ett brott.
Nej, nej. Absolut inte.
Nej. Gustav följde i alla fall snällt med till stationen och förhördes grundligt av, lyssna nu, den framstegsvänliga detektivkommissarien Westling. Jag gick till internet och frågade, vad är de vanligaste synonymerna för framstegsvänlig? Ja. Man kan ju gissa sig till det, men det betyder progressiv, radikal och frisinnad. Det är ju tre epitet som är rätt fräscha att ha om man ska vara en detektivkommissarie.
Verkligen.
Som ska försöka lägga ett pussel.
Verkligen.
Han hade i alla fall ett rykte om sig att känna lukten av en förövare på långt håll. Han var nu den förundersökningsledaren som skulle reda ut det här med att köpman Herman Amelons var försvunnen. Men framför sig satt nu den här sjömannen, lugn, halvsäker, men vibrerande nära att bli stursk.
Det kanske bara var lite abstinent.
Det kan vara det mesta, men jag kan minnas hur många förhör som helst när man har just sådana personer framför sig som är lugna, orimligt självsäkra sett till att de har blivit hämtade och sitter framför en konstapel. Men också på vippen till att bli lite så här oggiga.
Ja, jag fattar.
Jag skulle säga det kanske är den vanligaste kombinationen av känslor i ett rum, förutom de som är bara otroligt tillmötesgående och härliga.
Men är det ett uttryck för nervositet, tror du? Den här sturskheten? Eller hur kan man tolka den?
Jag tror att kanske anfall är lite bästa försvar. Alltså, om man tänker att du har något på mig. Jag tror att det är lätt att gå dit. Det är ju bara som när man ska försöka säga någonting till någon som har gjort något fel. Ja, men du då? Alltså hela den kontexten.
Men
folk
då?
Är ju rätt dåliga på att bara ta. Ja, han sitter i alla fall där. Han verkar också väldigt oberörd när han får reda på att en kär gammal vän har varit saknad i flera dagar. Vilket kan vara lite udda. Om jag hade fått reda på att någon av mina nära vänner bara var försvunnen och att de var oroliga om vad, då hade jag ju i samma sekund blivit väldigt orolig.
Såklart.
Så det kan man väl kanske reagera på. Hans berättelse är i alla fall att han och Herman hade stött samman på torsdagsmorgonen vid 9-tiden. De hade varit på Folkungagatan. Det är en lång gata som går igenom hela Södermalm. Sen hade de tagit sällskap ut till Klippan, alltså Danviks tull, Gustavs lada, hemmet.
Mm.
Och då hade Herman tjatat på honom om en gammal skuld på 50 kronor.
Mm.
Jag var ju givetvis var tvungen att gå till nätet igen och räkna ut. Vad är det för pengar vi pratar om? 3842 kronor i dagsläget.
Ja, det är en ansenlig mängd pengar.
Det är en summa.
Ändå.
Självklart hade ju Gustav inte de här pengarna. Ändå, när de gick hem så stannade han till och köpte en gris på vägen hem och två säckar med hundmat till sina olyckligt missanpansade hundar Snå och Senta. Det är ju hans hungriga Sankt Bernards hundar. Så han har inga pengar att ge till Herman, men han har pengar för att köpa en gris och massa säckar hundmat. Intressant.
Ja, sticker ut lite. Det får man ju ändå säga.
Ja, sen sa han att de skildes åt efter bara några timmar. Och sen så återstrålade de tillsammans på eftermiddagen och tog en krogrunda.
Mm.
Och de gick till, det hette Judens krog.
Jaha.
Och det var ett hak för det skummare klientelet, och där stötte de på, han nämnde två personer, Bagar Anders och Skånska Per. Det var två personer som de träffade på krogen.
Jaha. Men också bra ju. Här finns det ju ytterligare så att säga, möjliga
vittnen.
Och, ja.
Absolut. Poliserna och den framstegsvänliga kommissarie Westling, de tyckte att ja, men det låter väl rätt trovärdigt. So far.
Mm.
Alltihopa. Då fortsätter han att vi var ordentligt runt om fötterna och släntrade hem sent på torsdagskvällen.
Mm.
Och Gustav, han tänkte ju dra vidare på sin krogrunda. Och Herman, han skulle gå hem till sin fru.
Mm.
Och det var sista gången som sjömannen Gustav Hansén såg sin vän Herman Amilon. Och det gick han i ed på inför kommissarien.
Mm.
Kommissarien tyckte fortfarande att berättelsen lät ganska trovärdig. Mm. Men han kände att det var något mysko under ytan. Han kunde inte riktigt ta på det. Men han kände att han ville kolla upp mer saker. Men så fanns det en väsentlig sak. Och det är att han kan inte bevisa att någon har gjort någonting mot Herman Amilon. För de har ju ingen kropp.
Just det.
Det kunde hittills inte bevisas att ett brott ens hade begåtts. Det skulle ju faktiskt kunna vara så att Herman Amilon både var i livet och vid gott mod. Eller att han av någon okänd anledning faktiskt bara frivilligt håller sig borta. Mm, och det är ju ganska vanligt.
Ja, det är det. Jag minns ett sånt här ärende. Det var ju väldigt tragiskt faktiskt på många sätt. Då var det en lokal invånare som plötsligt försvann. Han hade en historia av att ha gjort det tidigare. Och då hade han stuckit bland annat till USA och kunde hålla sig borta länge. Och andra länder också för den delen. Och man tänkte väl då att ja, men det här är ju ett frivilligt försvinnande då. Och även hans familjemedlemmar var liksom, ja, nej men det har hänt förut. Det är nog så att han faktiskt håller sig.
Ja.
Mm. Men jag tror att det var ett år senare så anträffades en kropp hängd i ett träd i skogen. Det var ju faktiskt nästan ingenting kvar av den. Men han kunde senare identifiera så att han hade ju då valt att ta sitt liv och sannolikt gjort det i direkt anslutning till att han också försvann. Och det är ju också, det är en annan sorglig aspekt av det på något sätt, att man faktiskt tror att han lever och lever med den vissheten och sen så långt senare får ett annat besked. Tragiskt.
Väldigt tragiskt. Och när du säger att det är knappt någonting kvar av honom, då är det identifiering via tänder.
Ja, precis. Det får man ju gå på då. Men det är ju inte ovanligt heller att man också dyker upp. Alltså att man frivilligt håller sig borta. Av en eller annan anledning. Ja.
Ja, det vanligaste scenariot är att det finns en naturlig förklaring.
Ja, precis.
Men det är lite farligt att utgå från det.
Ja, det kan det vara.
Mm. Hur mycket polisen än snokade i hans förflutna så hittade de ingen anledning att tro att Herman Amerson skulle vilja hålla sig borta frivilligt. De hittade inga ekonomiska problem, ingen spår av någon älskarinnor, inga relationsproblem, inga ovänner. Så de förstod inte riktigt varför han skulle vilja hålla sig borta. Nej. Men i och med att de inte hade något att gå på var de ju tvungna att släppa ut Gustav Hansén fri. Detta firade han med att supa till ordentligt med den gamla änkan som han bodde med. Och de två tillsammans hade också den goda smaken att gå förbi Herman Amelons handelsbod. Där nu ledsna fru Lovisa slet i butiken i avsaknad av sin make. Och där passade de på att skälla ut henne för att hon hade kommit med falska beskyllningar till polisen.
Oj, vad ofräscht. Är det ett klassiskt case av övergrepp i rättssak?
Ja, nowadays så skulle jag säga att det är ett verkligen klassiskt case av brottet, övergrepp i rättssak. Lite folkbildning då. Den som genom våld eller hot om våld eller på något annat sätt angriper en person för att han eller hon har anmält ett brott, har vittnat i rättegång eller liknande, eller försöker på något sätt påverka en person så att den inte ska anmäla ett brott till polisen eller vittna, den gör sig alltså skyldig till övergrepp i rättssak. Och det är ju för att skydda processen och demokratin, kan man säga. Att det står varje människa fritt att göra en polisanmälan, sen är det upp till polisen att inleda en förundersökning eller avstå eller att lägga ner, och att vittna i rätten. Det ska man inte vara inne och peta på, för då påverkar man vår rättsstat invasivt sätt.
Ja, och jag skulle säga att det här är ett av brottsbalkens absolut viktigaste lagrum.
Ja.
För vår demokrati.
Håller med. Så när han går till då fru och ger henne en avhyvling för att hon gick till polisen och gjorde en anmälan, nu för tiden hade det varit ett övergrepp i rättssak. Polisen hade kört fast, men inte gav de upp hoppet. Och nu kommer ju hjälpen från sidan. Som så ofta så får ju polisen hjälp med uppslag eller tips eller fantastiska engagemang på ett eller annat sätt. Det är Hermans bror Ernst som kommer till undsättning. Han mobiliserade nu en grupp med vänner och de samlades på måfå, skulle jag säga. Men de bestämde sig för att nere vid Hammarbysjön, väldigt nära Gustavs lada här uppe på kullen, samlades de. Och med två ekor och en lång drag som fästes mellan båtarna så rodde man väldigt ångestladdat men beslutsamt kors och tvärs över vattnet för i hopp om att finna brodern Herman. Och de var ju alla vänner med honom och saknade honom jättemycket. Så med starka tag, och de byttes av och kämpade, så nere i liksom sensommarens vatten så letade de. Snacka om nål i en höstack.
Ja, verkligen. Jag tänker på moderna liknande företeelser. Nu finns ju organiserade grupper som bistår. Fick och Missing People och allt vad de nu heter.
Just det.
Men det är intressant att de valde att rikta in sig på vatten i första hand. Men det är klart, det kanske var naturligt, om nu ändå Gustav var intressant trots allt. Och sett till hans beteendemönster här. Och som han bodde då, nära vatten. Att det hade varit det mest naturliga stället kanske att dumpa en kropp på.
Ja, det kanske var en kombination av liksom det geografiska, att det fanns i närheten, till att de kanske tänkte att han är sjöman, var med han. Han kanske har tillgång, inte vet jag. Jag antar att de letar på andra ställen också. Men trots att det verkligen var som att leta efter en nål i en höstack, så nådde man ändå framgång. En av dem, snickaren Johan Andersson, han fick plötsligt napp. Vid Hammarbysjöns södra strand, alldeles in till kanten, mitt för en byggnad som hörde till Hammarbygård. Alltså ni som är Stockholmsbaserade, vi är mitt emellan, det ligger en ganska känd restaurang som heter Thaibåten, nere i kanalen mellan Södermalm och Hammarby Sjöstad. I närhet, mellan Thaibåten och kajen på Hammarby Sjöstadssidan, där är de nu och där högg det till. Med bestämda årtag närmade de sig och tog en enterhake och drog in det de fastnade i. Och det de hittade var en stor tunna vars bottnar var urtagna och istället hade man spikat fast säckväv runt den här tunnan. Hermans bror Ernst, han vågade inte närma sig det här fyndet utan överlät arbetet till någon av sina vänner som motvillig tog på sig arbetet att skära upp väven på den här guppande tunnan så man kunde titta in i den. Nu stod alla spända och nervösa i en ring runt den här tunnan och kikade på hur den här blöta säckväven skars bort från botten av tunnan. Även brorsan Ernst stod där. Det första man såg var ett trasigt klädbylte och försiktigt så skar man upp kläderna och då blottades ett blålila människoben. Det var det första man såg.
Men vadå, i tunnan alltså?
Inuti tunnan.
Och det var en stor
den var inte så stor. Jag kan visa bild. Jag kommer lägga ut den även på Instagram. Bild med kroppen i. Jag kan säga att de har behövt använda ganska mycket våld för att få in kroppen i den här ganska tajta tunnan. Men det man gjorde nu var att man inte pillade mer med det här. Och det kan väl kriminalteknikerna i Inghed uppskatta. Man fäste hela tunnan. När man då hade förstått att nu ligger en kropp här i, då fäste man ena tunnan i den ena ekan. Och sen så hoppade alla över till den andra ekan. Och skyndade sig att ro in till kajen för att tillkalla polis.
Oj, vad spännande.
Och då kom ju detektivkommissarie Fredrik Westling dit tillsammans med sina konstaplar. Han stod tyst på stranden medan kollegorna drog upp tunnan från vattnet. Väldigt många nyfikna hade ju letat sig dit. Brodern Ernst stod där, vännerna var där. Det var ganska upprört och rätt mycket stimmande runt poliserna. Kommissarien var tvungen att göra någonting som var emot honom. Och det var att agera lite bryskt. Så han bestämde sig för att spärra av platsen. Så han skulle få lite andrum och frihet för att undersöka tunnan. Är du lite brysk när du drar ett rättegångsbalken 27-15 band över din brottsplats?
Alltså det är ju sällan jag som gör det. Det kan hända att jag flyttar en avspänning eller så. Så att, nej, det brukar inte vara. Däremot så blir jag ju brysk när jag kommer ut till en brottsplats och finner fler poliser inom det avspärrade området än utanför det avspärrade området.
Ja.
Det blir jag. Det hände det var inte många dagar sedan det hände senast. Och det fick de också besked om då.
Ja. Alltså, hur låter det då?
Ja, alltså jag uttryckligen frågar vad de gör på inom den avspärrade ytan, området. Häromdagen, alltså det är ju så här, det är ju en aspekt av det är ju att de spår som finns där blir ju påverkade och det tillkommer fler spår för att poliser också kan glömma bort att det är en brottsplats och spotta, slänga ut en prilla eller vad vet jag, kliva omkring och påverka. Men det är också så, om det är en stor avspärring, en stor insats, och vi har jobbat med mycket civil personal, så kan det vara så att det inte ens är säkert för mig att de som är inne i det avspärrade området ens är poliser. Så förra veckan då fick jag tvinga en att identifiera sig. Jag visste inte, jag var inte ens säker på att det var en polis som var inne i avspärringen.
Nej,
men alltså det är inte optimalt.
Nej, det är inte optimalt. Och jag ska bara säga, det vi slänger oss med 2715, det står för att säkerställande av utredning om brott må byggnad eller annat rum tillstängas, tillträde till ett visst område förbjudas, förbud meddelas mot flyttan av ett visst föremål eller annan dylik åtgärd vidtagas. Och en av sakerna, en av anledningarna till att man gör en avspärrning, det skulle kunna vara att kriminaltekniker ska behöva göra en brottsplatsundersökning. Men det finns ju allsköns anledningar till varför en polis drar upp ett avspärrningsband.
Absolut.
Som säger hit men inte längre. Och den vanligaste är arbetsro och få bort nyfikna från det man håller på med innan man vet vad man själv håller på med. Det gjordes i alla fall, och han fick arbetsro, och tillsammans med rättsläkaren så konstaterade man nu att det var en mördad man in i tunnan som mycket brutalt hade vikts samman så att varenda ben i kroppen måste ha varit brutet.
Ja, massor med reflektioner.
Ja.
Alltså så här, man kan kanske tro att en avliden kropp kan hanteras med enkelhet just för att den är avliden och inte gör motstånd. Mm. Men så är det definitivt inte, kan jag säga. En avliden kropp är otroligt tung, otymplig, oflexibel. Ja, men alltså, jag bara så här försöker föreställa mig hur det rent konkret skulle kunna ens var möjligt. Nu har jag inte sett tunnan. Men jag föreställer mig att kroppen måste på något sätt då ha varit dubbelvikt. Alltså vid midjan eller motsvarande.
Ja, det är den.
Och att, alltså att bryta ett ben, ett lårben, det är ju liksom inget som låter sig göras med handkraft, om jag säger så.
Tänker du att det krävs mer än en person?
Ja, alltså ja. Det skulle jag säga. Det går ju naturligtvis, men det måste ha varit otroligt avancerat och utmanande för en förövare. Jag är tveksam till att den skulle gå om man är två. Men ja, spännande.
Ja. Det var vad de såg i alla fall. Den dubbelvikta kroppen och som hade kilats in i den här trånga tunnan. Och man kunde omgående konstatera att det var den försvunne handlaren Herman Amelon. Mm. Huvudet bar spår av två stora krossskador, baktill över hjässan och ett som löpte över näsan och högra delen av ansiktet, och tungan lågo dubbelvikt i munnen.
Ja, det förhåller jag mig tveksam till att den gjorde, men
okay. Berätta.
Ja, men tungan, det är ju en muskel liksom,
ja,
som inte med lätthet kan vikas på en avliden.
Undrar hur många av våra lyssnare nu som
det går att forma tungan med viljans kraft. Men på en avliden, jag funderar också på vad skulle syftet vara att använda denna tunga? Är det en transportfråga? Har du funderat på det, eller kommer du prata om det?
Vadå? Med tungan?
Med tunnan.
Jaha, tunnan. Jag trodde att någon har transporterat någon med tungan.
Ja, nej. Vad skulle syftet vara att dubbelvika tungan?
Ja, det vet jag inte varför det är så. Men tunna, jag tänker att man på något sätt har... Jo, vi kommer att prata om det.
Okay.
Vi kommer att komma till det. Mm. Där vi i alla fall kan nibbla på varför man har valt det moduset.
Mm.
Kroppen hade vikts och var så hårt pressad mot tunnans väggar så att den kunde inte falla ut. Alltså man var liksom, vad säger man, den är inkilad.
Mm. Det kan man tänka
sig. Så att de hade stora bekymmer att få ut kroppen ur den här tunnan. Mm. Vi kommer lägga bild sen så ni kan titta. Det står, citat, den sönderbråkade kroppen hade vikts ihop i tunnan.
Otroligt.
Sen... Nu kommer det. Som sänke. Jag tror att förövaren har försökt göra sig av med kroppen så att den ska försvinna för all framtid. För som sänke hade mördaren använt 8 stora stenar, en tegelsten och en bit järnvägsräls och fäst vid tunnan.
Mm.
I hopp om att den då troligen skulle försvinna för all framtid. Men det hade inte hjälpt, utan tunnan hade flytit upp och drivit i land där den upptäcktes av brorsan och hans vänner.
Det där menar jag, tycker det verkar fullständigt klantigt att välja en tunna. Den är ju som ett flöte. Den har ju en flytkraft. Och då, på den tiden var det ju inte plasttunna. Alltså det var ju trätunnor, utgår jag ifrån.
Ja.
Otroligt intressant.
Och då kan man kanske tänka sig att det är en person som har varit i tidsnöd. Mm. En person som inte har varit vid sina sinnesfulla bruk. Kanske tänkt snett och vint.
Ja, men är man i tidsnöd, då väljer man ju inte den här vägen.
Nej, jag vet inte. Eller så var det vad man hade för handen.
Mm.
I någon form av dum panik.
Eller vad man hade innanför pannbenet. För att det finns ju åtskilliga exempel på föreställningar om vad som funkar i de här sammanhangen. Och det har vi ju sett många gånger att det inte alltid är så att de här mördarna är särskilt pålästa. Eller gör sitt förarbete, så att säga. Nej. Och det ska vi vara glada för.
Det ska gudarna veta, att man har utrett brott. Och man tänker, nej men så jävla dum kan han ju inte vara. Jo, det kunde han. Dessutom så hade någon vittjat fickorna på allt av värde. Mm. Herman saknade både sin klocka och sina ringar. Och det hörde inte till vanligheten.
Nej.
Och pengarna saknades också. Då kan man ju börja fundera på, är det ett rånmord?
Mm.
Är liksom själva syftet med att mörda honom, har det blivit något fel inom ramen för ett rån? Möjligtvis.
Så här börjar ett motiv torna upp. Ett möjligt motiv.
Ja, nu vet man i alla fall att Herman Amelon har blivit utsatt för ett brott. Någon har haft ihjäl honom, någon har också knölat in honom i en tunna och försökt göra sig av med den. Och någon, vet inte om det är samma person, men någon har också tagit hans ägodelar. Någonstans mellan att han gick ut på krogen och att han anträffade sin tunna. Så nu skulle jag säga, drar man väl igång en ordentlig polisutredning för att hitta mördaren, motivet, brottssättet, dödsorsaker. Det är jättemånga saker som man ska ta reda på nu.
Verkligen. Ja, det här ser jag fram emot. Jag tror att nästa avsnitt så kommer vi få svar på många av de här frågorna. Så tack för det, Lena. Nu går vi på paus och efter det så vi får väl loss en rövhatt till livs idag.
Nu är det dags att bruna ur, ja.
Välkomna tillbaka, ni lyssnar på avsnitt 317 av podden Över min döda kropp. Och Lena har just lotsat oss igenom den första delen av ett väldigt intressant historiskt case rörande Herman Amelon. Och var detta ska ta vägen, det får vi veta i nästa vecka. För nu tänkte jag bjuda på lite samhällsinformation och sen blir det en rövhatt signerad Lena Ljungdahl.
Mm-hmm.
Vad har vi på samhällsinfo egentligen? Jo, vi har ju en viktig mailadress för er där ute. Nej, men så här, det går ju att komma i kontakt med oss. Även om vi inte alltid svarar på momangen, så försöker vi ju att beta av det mesta som kommer till oss. Det går att mejla på hej@ljungdahl-ginghede.se och det går att hålla utkik på Instagram där du ju nu, Lena, kommer lägga ut lite spännande bilder från det här caset om jag förstått det hela rätt.
Ja, men det skulle jag verkligen föreslå att ni gör, därför att jag tror att ni får ännu djupare. Det är lite foton från olika platser, det är foton på tunnan, roliga citat och så vidare. Jag har hittat en hel del när jag har researchat det här. Så att vi dunkar ut det på Insta.
Spännande, Ljungdahl och Ginghed alltså. Och i övrigt, har vi något i övrigt?
Nej, vi har ett uppehåll mellan vecka 29 och 32. Fyra veckor har vi gett oss själva sommarlov. Och de fyra veckorna bör väl ni ägna er åt att lyssna på gamla avsnitt.
Gamla avsnitt, och sen så kan ni också hålla utkik i handen för att snart så släpps våran pocket också. Om det är någon som inte har läst
13 juli.
Någon måste dö, så kan det ju vara bra. Eller om man vill fräscha upp lite grann våra karaktärer inför släppet av nästa bok.
För det är så mycket bra, för det vi kommer göra i sommar, semester och semester. Jag ser det som semester att jag bara nu under några veckor kan ägna mig åt att skriva bok.
Mm.
Vi har ju faktiskt inlämning 7 augusti av hela romanuset.
Mm.
Och det är mycket att göra, men det kommer bli as nice. Så att absolut, att köra lyssna kappboken ett varv till eller läsa pocketen på resa. Det är bra.
Så får det bli. Men du, nu är scenen din. Rövhatt. Varsågoda.
Ser ni min igen? Här kommer den.
Lenas rövhatt.
Ja, jag gjorde ju en mini där i början. Det var ju för mycket hud bara. Men det it goes without saying. Jag tänkte faktiskt ta oss tillbaka till en spaningsövning. Mm-hmm. Som jag var chef över. Det finns ju lite olika spaningsutbildningar. Nej, det finns inte så många olika. Det finns ju, det beror lite på vad man ska, vilken väg man ska gå inom det polisiära. Men den, av den lite mer avancerade sorten är en ganska lång utbildning och besvärlig och så vidare. Men då har man lite tillämpade övningar ibland. Där man försöker då kasta in alla de olika momenten man har övat på under utbildningens gång, och sen så gör man lite större och stökigare övningar ju längre in man kommer i utbildningen, för man ska väva ihop alltihopa. Nu ska jag berätta om en av de gångerna där det inte blev jättebra. Så kan man väl sammanfatta det. Vi befinner oss alltså ute i terräng i Stockholmsområdet. Vi har övat rätt avancerad bilkörning. Och sen så har vi en övning som till stor del går ut på att någonstans i det här skogsområdet här borta så står det en bil. Och ert jobb, kära spanare, det är att lokalisera bilen och sen ge oss regnumret på den och också hålla kvar den. Alltså ni ska ha den under bevakning.
Just det.
Glöm för guds skull inte att ni spanar det. Det vill säga, det går inte att dra upp ett avspärrningsband eller det går inte att liksom sätta sig bredvid bilen, utan personer i bilen eller runt omkring bilen ska inte på något sätt förstå att de är under lupp. Men ni ska ha full koll. Det är arbetsuppgiften. Och den är ganska svår, ska jag säga. Det är mycket lättare om man vet vad man letar efter och hur det ser ut där framme. Så då har ju vi då ställt upp en bil och ett gäng då som ska öva, lokalisera bilen jättebra, och vi får reda på regnumret och jag säger bara, bra, då kan ni hålla den nu. Så. Och sen hade vi har ju målat upp någon form av scenario, det är inte vet jag, nära förestående vapenaffär, ni får absolut inte tappa bilen, den är full med inte vet jag, bevis, knark, pengar, jag kommer inte ihåg vad scenariot var. Och de då gör ju ett jättefantastiskt jobb på olika sätt, jag berättar absolut inte hur. Men då har ju vi givetvis riggat så att en bit in i övningen så kommer det ju någon bonde i storstövlarna gående fram till en av dem och säger, vad gör ni på min område? Och då får ju de ju absolut inte identifiera sig. Nej. För de vet, man, det gör man absolut inte. Så de måste ju då ha bestämt sig för, vad gör vi egentligen här?
Det är ju... Jag hade failat direkt. Nej, men vi har en övning här nu.
Backa, 27:15, brottsplats Anna Jinghede. Nej, men det är ju därför du inte spanar det. Just det,
så enkelt är det.
Ja, nej, men de skötte sig jättebra och de hade liksom bestämt sig, och då kan man inte heller ha två olika berättelser för vad man gör på platsen ifall när han pratar med två olika så säger de olika saker, utan det måste också passa ihop. Och sen så måste det också passa upp med tiden, med platsen. Är det rimligt det du säger? Är du klädd för den storyn du ger? Du kan inte klappra runt i pumps och säga att du är ute och letar efter kantareller. Alltså allting måste hänga ihop. För faran är, om personen tycker att det inte stämmer, då kommer personen bli skeptisk. Och då kommer den börja söka mer information, och det är det sista man vill. I alla fall. Det som händer är att en av spanarna man har lite olika uppgifter. Den har lagt sig liksom i terräng koll från håll. Så han ligger i terräng, han har sitt vapen, och vi delar ut oss såna här pluggade. Alltså det är inga riktiga vapen för att man ska kunna, du vet, övningspistoler. Nu kommer det spännande. Det är att han har lagt sig ganska nära där Arlanda Express går.
Mm-hmm.
Mitt i övningen, då åker Arlanda Express förbi.
Mm-hmm.
Och lokföraren ser ju nu hur det ligger en man i skogen med vapen.
Nej men gud.
Från sin lilla styrpulpet. Larmar nu 112. Nu börjar det bli kul.
Allt börjar kännas nu.
Ja. Larmar 112. 112 har då information om att i närheten så ska en väldigt stor värdetransport gå.
Aha.
I liksom närmsta timmen så visar, alltså det är så många saker som blir fel samtidigt här, så närmsta timmen, de tänker, ja, okej, personlig terräng med vapen, vad har vi nu i den här stadsdelen närmsta till? Ja, vi har en jättestor värdetransport här nu.
Mm.
Okej, vi snackar rån. Så jag då som står på övningsområdet, typ en kilometer därifrån.
Mm.
Helt plötsligt så hör jag bara fo. Jag tittar upp och bara fan, nej, vad mycket poliser är överallt. Vad händer? Och vi slår ju då över på radio. Vi hör ju världens jävla insats på radion. Att det liksom är rån på gång. Och jag inser så här, nej. Så jag går ju ut på övningsradion och bara, är det någon som ligger typ... De bara, ja... Det kan vara jag. Så att han bara, jag har en polishelikopter som ligger och trycker över mig. Han ligger ju kvar i terrängen. Där då den här lokföraren har sagt att han ligger. Så jag bara, okej, du måste identifiera dig. Så här, två händer upp i luften. Så det han gör är att han tar två händer upp i luften. Och sen går han, han har ju också sån här FX-mask på sig. Alltså det är så hemskt alltihopa. Han går i alla fall med två händer upp i luften, försöker på något sätt identifiera sig. Han tar den här den gamla polisspaden man har i civilbilen. Det ser ut som ett pingisrack som det står polis på. Han håller den över sig som att så här, hoppas de ser där uppifrån. Jag som står på ett övningsområde innanför några grindar, det kommer så mycket poliser fram till grindan och jag tänker så här, jag måste ju nu identifiera mig. Och så jag går fram till de här gossarna som står där och de är så jävla stressade. De bara, ni måste bort! Jag bara, vänta, lyssna på mig nu. Det som ni ser, det är en polisövning. Så bara, ni måste avbryta, vi har ett rån, du vet, ja, jo jag hör, fast jag tror att den ni är rädd för är mig, och jag är polis. Så han bara, backa, alltså det är så, vi står på varsin sida staket, jag når honom inte, överhuvudtaget.
Nej, vad surrealistiskt.
Du måste dra tillbaka alla dina, ni måste härifrån, vi har en stor insats här, ja, jo jag vet det, men den som ni tror är rånaren, det är en av mina...
kollegor.
Som går spadningsutbildningen. Och det är en kollega och han håller på att bajsa på sig nu för att 944 som helikoptern hette på den tiden ligger liksom och trycker honom i skogen nu. Så skjut inte honom nu, det är en kollega. Mm. Du hör inte vad vi säger. Så jag bara känner så här, fy fan. Så att den som är rövhatt i hela scenariot, det är ju givetvis jag själv.
Just det. För det här hade du kunnat förebygga, så att säga.
Ja men alltså, jag har gjort såna här övningar hundratals gånger och alla gånger, det första man gör är ju att ringa till polisradion och säga klockan 14.20 till klockan 14.57 kommer vi befinna oss i det här området, vi kommer ha den här typen av, vi kommer ha det. Jag har ju glömt det.
Mm-mm.
Så att jag bara säger så här, allt som pågår nu, det är liksom insatsstyrkor, det är helikopter och det är min kollega som har på att bajsa på sig själv ute i skogen. Han bara, hur ska jag kunna, ska jag klä av mig kläder? Jag bara, gör vad fan du vill, men rör dig väldigt långsamt medan du gör det.
Det var du, Lena Ljungdahl, som körde polisens budget i botten det där året.
Nej, men alltså jag fick göra en liten avbön, jag bad om ursäkt och de var rätt fine med det, alltså skit händer, men också att man inte kan nå fram till sin kollega, jag bara, men lyssna på vad jag säger, det är inget rån som kommer hända, det är vi, nej men det är en kilometer bort, ja han heter, inte vet jag vad han heter, Niklas Andersson, han har det här bricknumret och så vidare, så det är liksom,
ja, men det där är...
efter det. Jag har aldrig någonsin glömt ringa polisradion. Jag hade inte gjort det innan och jag gjorde det inte efter.
Och jag kan säga, det här påminner mig om, för det händer ju titt som tätt att folk ringer in i massmängd till radion.
Ja.
I samband med filminspelningar och så.
Ja.
Det finns ju exempel på när man inte har ringt och informerat heller om att man ska spela och få skarpa lägen.
Jag har kutat rakt in i en korridor på Nyboda höjden. Det är ett litet knöggligt område med dragna vapen för att det är ett människorov längst in i en korridor. Så vi gör ett ordentligt jävla sök. Och man dundrar på och har lite tunnelseende och man inser att det är otroligt mycket kameror här. Och nu är jag på bild också.
Oh,
förlåt,
wow.
Skulle vi ha sagt till? Ja. Ja,
det hade varit,
men jag kan också göra det misstaget, säger man bara då.
Ja, just det. Been there, done that.
Nej. Ja, men, och bakvänt så skulle jag säga att ibland när man gör lite avancerade såna här kommenderingsövningar där man åker runt i stan och man lär sig att gripa människor folkmassa. Det är en viss taktik där man liksom kilar sig in, rycker ut den som då är värst ett upplopp, kastar in den i en buss och åker. När man övar på det, då har vi ju själva placerat ut människor i stan och så gör man de här, man kidnappar alltså inte främmande människor utan sig själv.
Just det.
Och då, när man då ringer polisen, så här, vi kommer typ kidnappa folk runt om i Stockholms innerstad idag. Oroväckande få samtal kommer in. När man ser på film hur folk bara står i busskön. Det kommer 7 civilklädda människor i en svart buss. Går ut i busskön, sopar in en människa, en bil och drar. Ingen ringer polisen.
Nej, gud. Det är
lika sjukt.
Ja, det är lika sjukt. Ja, nej, men
nåväl,
tack,
veckans
Lena.
Rövhatt, Lena Ljungdahl.
Snyggt. Gud vad härligt. Mm. Och det här kommer du att vara i en vecka.
Ja.
Ja, vad härligt.
Ja. Nästa vecka är det lista.
Just det, så får det bli. Hörni, ta hand om er där ute. Hoppas ni njuter av semester och ledighet och allt det där. Och ni som fortfarande jobbar, ni ska också njuta. Det går att göra det också.
Så ofta som möjligt.
Ja, absolut. Mm. Gör som en vecka.
Bye.
Bye bye.
Podplay, en del av